Och då är det indelat i fyra fokusområden. Vi jobbar mot människohandel, för barns rättigheter, för hållbar försörjning, och så planterar vi och utvecklar församlingar. Det är det största, lite drygt 50% av vår kraft lägger vi på församlingsplantering. Men de andra är också stora och viktiga, de andra områdena. För vi tror ju på en helhet, att vi hänger ihop. Vi behöver både jobba socialt och diakonalt när vi presenterar evangeliet för människor. Så nu har vi ungefär 80 missionärer ute i 33 olika länder. Så det gör vi också tillsammans. Och sen har vi ju utbildning gemensamt. Vi utbildar pastorer på ALT, Akademin för ledarskap och teologi, som vi har tillsammans med Pingströrelsen och Svenska Alliansmissionen. Och det finns lite olika studiecenter för det, men själva skolan ligger ju i Örebro. Och för att alltihop där ska funka så finns det också en organisation, Evangeliska Frikyrkan, och de har sitt kontor i Örebro. Och det är där som jag också har mitt kontor, och där är jag ungefär 3 dagar i veckan. Och sen åker jag också, så då finns det ju dels att leda den organisationen, och jag är ju inte ensam, utan vi är ju 2 stycken som jobbar tillsammans. Så min kollega heter Ingmar Fors, och vi står i delat ledarskap, och så delar vi upp en del mellan oss och sådär. Och så jobbar vi dels där, och så jobbar vi med att åka runt i olika församlingar och predika och möta pastorsgrupper och så. I förmiddagen var jag, på förmiddagen nu idag var jag i Kisa till exempel, bara en sån grej. Och nu är jag här. Och sen så jobbar vi med att möta det internationella arbetet. Så på tisdag har jag förmånen att få åka till Chiang Mai som ligger i norra Thailand. Och där har vi en stor samling för alla som arbetar i Asien. Och så har man ett så här round table, ett runda bordsamtal där man under några dagar vidareutbildas inom de här olika områdena och lär av varandra. Så väldigt intressant och roligt. Om att vara pastor i Johanneskyrkan är ett av Sveriges roligaste jobb, så är att vara missionsdirektor ett annat väldigt roligt jobb. Jag är glad att jag har fått göra båda delarna. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi nu får samla ihop alla våra spridda tankar och vi får vända oss mot dig. Tack för att vi har fått tillbe dig tillsammans och upphöja ditt namn. Tack för att du är alltid densamme, du är god. Tack att vi nu får lyssna till ditt ord, och vi ber att din helige ande ska tända din eld i våra hjärtan när vi lyssnar till ordet. Hjälp oss att fästa vår blick på dig den här stunden. Kom och tala till oss. Berör våra liv. Amen. Ja, men jag har satt rubriken Helande och hopp i vår tid. När vi blev föreslagna att bli ledare för det här stora, spretiga, härliga, så hade det varit en ganska kritisk situation innan. Det hade varit en ledarskapskris där Daniel Norberg, som hade det här jobbet innan, hade fått sluta, och det var för de som var närmast så var det ganska liksom oroligt så där. Sen mattas det ju alltid av ju längre ut man kommer, men det gjorde att vi kände oss ganska bävande inför att gå in och leda i det här. Och då var det 2 ord som kom till mig på hösten 2017. Och det kom som ett tilltal och har sen burit med oss det som en bön och en längtan. Och det är orden helande hopp. Vi kände det som ett tilltal att Gud ville komma med helande hopp in i den situationen. Och vi har fortsatt att ha det som en bön att fler människor ska få uppleva helande på många olika områden i livet och få hopp för framtiden. Och sen har vi tänkt och sett att ja, men det här händer i organisationen och bland många människor, och det fortsätter hända. Men vi ser också att det är precis det som vår tid behöver. Helande och hopp. Det är ett sätt att liksom presentera evangeliet i vår tid. Och därför så kommer det vara 2 ord som vi arbetar med under ett par år framåt nu på olika sätt. Bland annat så är det som är temaorden för vår största samlingsplats, som är Torpkonferensen som är på midsommarveckan utanför Kumla, Örebro. Och då kommer det vara temat helande och hopp. Lite liten passus. Ni som vill åka dit 10 mars släpps campingplatserna. Så då måste ni passa på att boka det. Ni som lyssnar på Britta Hermansson, ni kan få lyssna på henne igen. Hon kommer vara på onsdagskvällen. Vill ni lyssna på Sebastian Staxet, kommer han vara på tisdag. Och så kommer Rachel och Tim Hughes från England vara där också i veckan. Så det är väldigt spännande talare, tycker jag, som har varit med och bokat dem. Men nu skulle jag vilja ta med er till en berättelse i Gamla testamentet. Och jag har fuskat lite mot när jag jobbade här i Johanneskyrkan. Jag har ingen PowerPoint. Så nu får ni bara liksom lyssna och hänga med här. Och har ni Bibeln i mobilen så kan ni få följa med där i första kungaboken sen. Men annars läser jag för er. Men först så skulle jag bara vilja berätta berättelsen innan vi kan läsa tillsammans. Den här berättelsen, den handlar om Elia som var profet under kanske en av de klurigaste tiderna i, eller finns många kluriga tider för Guds folk, men den här tiden så hade man fått en kung, kanske en av de värsta. Det var kung Ahab och drottning Isabel som ledde landet. Och kungen skulle ju hjälpa folket att tillbe Gud för att alla andra folk skulle se vem Gud var. De var ju ett utvalt folk för att de skulle liksom visa på Gud för andra. Men istället så ledde den här kungen och drottningen folket att börja tillbe avgudar. Och man tillbed en avgud som hette Baal. Och i den här tiden så blev Elia en av de profeter som Gud utvalde. Profeten skulle istället visa på verkligen vem Gud är. Och påminna folket om Guds löften och leda dem på rätt väg igen. Men det var en svår tid att vara profet på. Som en konsekvens av att man bad till Baal så bredde det ut sig en torka över landet som varade i flera år. Det blev torrt. Och torrt och trögt i landet och för folket. Och det här ledde så småningom fram till en kraftig konfrontation mellan de här avgudarna och den levande guden. Elia utmanade dem att de skulle mötas på berget Karmel och så skulle de bygga varsitt altare. Och sen skulle de be och den guden som svarade skulle svara genom att tända eld på det här altaret. Så la man upp stenar och ved och slaktade en tjur och la över. Det var ju så man gjorde offer på den tiden. Och så började man be. Baalsprofeterna, de var 450 stycken. Och de bad och de ropade timme ut och timme in. Men ingenting skedde. Till slut så fick de utmattade ge upp. Det tändes ingen eld. Och Elia, han tar och gräver ett dike runt sitt och täcker hela altaret med vatten. För att man verkligen ska förstå att det här är liksom inget trick här nu. Och så ber han en bön och Gud sänder eld som slukar upp tjuren, veden, stenarna, allt vatten. Och folket, de blir ju helt förundrade av Guds storhet. Det här är ju den levande guden som vi ska tillbe. Men inte kungen och drottningen. De vek inte ner sig, utan drottningen, hon utfärdar istället ett dödshot mot Elia och säger att han ska dö. Och han flyr utmattad och livrädd ut i öknen. Och så här står det i första kungaboken 19 och vers 8. Och ni kan lyssna om ni inte har med och läsa, så läser jag. Han blev också, skulle jag säga innan vi kommer in här i texten, om ni undrar vad det är han äter och dricker, så är det så att när han flyr ut i öknen och lägger sig ner under en buske och tänker jag kan lika gärna dö, då skickar Gud en ängel till honom som ger honom att äta så att han får återkrafterna. Elia steg upp och åt och drack, och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. När han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom: varför är du här, Elia? Han sa: jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormet kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sa: varför är du här, Elia? Han svarade: jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altare och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Herren sa till Elia: vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hazael till kung över Aram. Jehu, Nimshis son, ska du smörja till kung över Israel. Och Elisa, Shafats son från Avel Mechola, ska du smörja till profet efter dig. Den som undkommer Hazaels svärd ska Jehu döda och den som undkommer Jehus svärd ska Elisa döda. Men jag ska lämna kvar 7000 i Israel. Alla som inte har böjt knä för Baal eller kysst honom till hyllning. Ja, den meningen som jag har fastnat vid och som vi ska börja med, det är orden: jag har gjort mitt yttersta för Herren. Jag har gjort mitt yttersta, men ändå. Jag tänker att det finns en del paralleller med den tid som Elia var kallad att vara profet i och den tid som vi är kallade att vara kyrka i. För någon vecka sedan så i mitt Facebookflöde så kom det upp en bild, en kartbild över en världskarta. Och sen så var det markerat var kyrkan växer i världen och vart kyrkan minskar. Eller växer så långsamt så att befolkningsökningen är snabbare. Så att i praktiken så blir det färre. Och så kunde man se att kyrkan växer jättemycket runt om i världen. Det var en stor del av världskartan och en stor del av syd där kyrkan växer. Men så fanns det några områden där det var markerat att den inte gjorde det. Och det var ju bland annat uppe i Norden, här där vi är. Där kyrkan faktiskt står still eller minskar. Vi har precis nu tagit ett gemensamt mål. Alla frikyrkor plus EFS och OM tillsammans, att vi innan 2025 så vill vi plantera fler församlingar än vi lägger ner. För så är det inte i nuläget. Det läggs ner fler kyrkor än vad det startas nya. Så det blir färre och färre kyrkor. Och vi har bestämt att vi vill hjälpa varandra att vända den trenden innan 2025. Men vi är alltså på en plats och i en tid som är unik i kyrkans historia. För genom tiderna så har kyrkan växt och växt till. Sen finns det perioder av motstånd och motgång. Men vi är i en ganska unik plats där kyrkan faktiskt minskar. Man kan ju vända och vrida på varför det är så. Men jag tänker att vi bara konstaterar att så är det. Vi är på ett sätt i ett land där det är torka. Där det är torrt. Där det är väldigt tungt att vara kyrka. Där man får se väldigt lite hända. Precis som Elia. Och precis som man där hade Baal som man tillbad, så kan vi ju se att man under lång tid i vårt land har satt sin tillit till andra saker än till Gud. Vi har inte namnet Baal på våra avgudar. Men vi har ju under lång tid varit säkra på att ekonomisk trygghet, det kommer ge mening och lycka i livet. Bara vi har allt säkrat. Och vi tänker att om vi maximerar vår njutning, det måste vara meningen i livet. Att åka på en ännu mer spektakulär resa. Att få ett ännu mer bekvämt badrum med bubbelpool. Att få ett ännu snyggare kök. Det kommer väl tända elden på mitt altare i mitt liv. Visst är det så? Och så märker vi att det börjar komma en törst i vårt land. Där vi ser att men det där är inte nog. För vi är världens rikaste folk. Vi toppar på så många listor över att ha bäst förutsättningar att må bra i vårt land. att ha allt det där som vi trodde skulle ge oss meningen med livet. Och så märker vi att 50% av alla 15-åringar har något symptom på psykisk ohälsa. Det kan vara allt från återkommande huvudvärk eller ångest, oro, att man skadar sig själv eller att man inte vill leva längre. Och i föräldragenerationen som jag tillhör, där är den vanligaste sjukskrivningen bland kvinnor det utmattning. Och så läste jag häromdagen att i Stockholm så sker var tionde begravning utan att någon vän eller anhörig finns där för att sörja den som har dött. Så ensam är man. Och nu är det ju inte så att detta inte finns i kyrkan. Vi kämpar ju med samma saker som alla andra. Men det blir också tydligt att det där kan inte all den där ekonomiska tryggheten, njutningen, allt det goda livet, det kan inte råda bot på ensamheten eller på lidandet. Det krävs någonting mer. Och så börjar vi höra att det finns en törst som vaknar också i vårt land, precis som det gjorde på Elias tid. Och vi ser ju inte så ofta såna här stora konfrontationer som Elia fick se med avgudarna. Men ibland så kan vi ju på olika områden märka av de här krafterna och makterna som faktiskt finns. Jag tänker till exempel på frågan om konvertiter i asylprocessen. Som vi som kyrka tillsammans i Sverige, alla kyrkor, har kämpat i den frågan. Stått enade, bett och ropat och skrivit intyg och försökt göra vår röst hörd. Vi har gjort vårt yttersta, men ändå. Och vi anar att det finns större krafter som vi kämpar emot. Jag har gjort mitt yttersta, men ändå. Som kyrka, eller bara som en kristen i det personliga livet, så tänker jag att det ändå kan finnas någon tröst i att förstå vilken tid vi är satta att vara kyrka i. Vilken tid vi är kallade att vara efterföljare till Jesus i. Det är en ganska tuff tid. Det är torrt, det är avgudadyrkan, det är motstånd. Det är inte så konstigt att vi ibland känner att vi liksom tappar modet. Jag lyssnade en gång till Peter Halldorf som sa det att som pastor i en kyrka eller som kyrka så finns det två diken man kan hamna i. Det finns många fler, men just då var det två han talade om. Och det kan vara högmod eller det kan vara missmod. Och i vårt land och i vår tid då är det mycket större risk att vi drabbas av missmod än av högmod. Och vad är då helande hopp för kyrkan i Sverige idag? Vad är helande hopp in i ditt liv där det kanske känns som att det är torrt? Och där du kanske brottas med känslan av att jag har ju gjort mitt yttersta i den här situationen. Men ändå så blev det så här. Och då ska vi läsa ett ord från Galaterbrevet 6 och 9. Där står det så här. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor, framför allt mot våra trosfränder. Vi är ju kallade att stå kvar. I den här tiden så är vi kallade att fortsätta göra det som är rätt. Att fortsätta göra det som är gott. Och tids nog får vi skörda, bara vi inte ger upp. Sen måste vi ha långa perspektiv, för det har Gud. Det kanske blir nästa generation som får skörda. Men vi är ändå kallade att stå kvar. Att göra det som är rätt. Att göra det som är gott. Och när vi nu har fått lyssna till predikningar från vishetslitteraturen här i Johanneskyrkan, så är det ett ord som jag läste i predikaren som jag har funderat på, som jag har burit med mig den här vintern. Predikaren, som ni kommer ihåg nu när vi har hört det var ganska mycket tomhet som han kämpar med. Men där står det så här i predikan 3 och 14. Jag vet att vad Gud gör består för alltid. Jag vet att vad Gud gör består för alltid. Så när vi tillsammans har språkcafé, när vi firar gudstjänst, när vi träffas i husförsamlingarna, när vi bjuder med en vän, när vi hjälper någon, när vi berättar någonting om Jesus, då är vi med och bygger på någonting som Gud gör. Och det Gud gör, det består för alltid. Det är inte bara något som försvinner, utan vi får lägga våra liv till någonting som är större än oss själva. Det som Gud gör, det består för alltid. Och därför ska vi fortsätta göra det som är rätt. Att fortsätta göra det som är gott. Men hur ska man orka stå kvar? Hur blev det för Elia? Vad var det som hände i hans liv? Vad är det som kan fylla oss med hopp igen? Och den första punkten, det är att Elia, han får stå på klippan. Gud säger till honom, kom ut ur din grotta. Ställ dig här på berget. Vi får också bygga våra liv på berggrund, på den fasta klippan. När vi kryper in i våra grottor av missmod, när vi bara vill lägga oss ner och strunta i allt, så utmanar Gud oss och säger, kom ut ur din grotta och ställ dig här på berget. Och i Nya testamentet så läser vi berättelsen om de två husbyggarna. En bygger hus på sanden, en bygger hus på berget. Och när stormen kommer, då rasar huset på sanden. Men det som är byggt på berg, det består. Och för några söndagar sedan, jag kommer inte ihåg om det var förra eller den innan, så sjöng vi, jag står på en klippa, jag står på ditt ord, jag står på alla löften du gett. Vi får stå på den fasta klippan, Kristus. Hur kämpigt och torrt, och även om vi möter motstånd, så har vi fast mark under fötterna. Kom ut ur din grotta. Ställ dig här på klippan. Den andra punkten är att vi får säga som det är. För Gud frågar Elia, vad gör du här, Elia? Det är inte så att Gud inte vet det. För det är Gud som har tänt eld på det här altaret. Det är Gud som har sänt en ängel som har betjänat honom och gett honom mat så att han orkade gå. Gud vet allt. Men han frågar ändå, vad gör du här, Elia? Och Elia får säga precis som det är. Han får säga, jag har gjort mitt yttersta, men ändå. Och han får berätta om allting. Och samma fråga ställer Gud till dig. Vad gör du här? Vad är det som ger dig, gör att du tappar modet? Vad är det som ger dig glädje? Vad fyller dig med tacksamhet? Du får säga precis som det är när du kommer till Gud. Och sen möter ju Elia Gud i stillheten. Det kommer en stilla susning, och där är det någonting av Guds heliga närvaro som berör Elias liv. Var upplever du Guds närvaro? Var har du den platsen där du får stå i stillheten inför Gud och bara förundras av hans helighet, av hans närhet? Och sen så kunde ju Gud sagt, du kan krypa in i din grotta igen och vila en stund. Du har verkligen gjort allt du kunde och det räckte ju inte riktigt hela vägen. Men det säger han inte, utan han säger, vänd tillbaka. Och så får han nya uppdrag. Det var inte över. Det fanns ny kraft, nya uppdrag att gå igen. Jag åtminstone vid två olika tillfällen i mitt liv varit vid en punkt där jag har känt att nej, men nu finns liksom inte krafterna kvar. Nu har den här krisen knäckt mig. Jag kommer aldrig mer orka. Och så finns det tid för vila. Att få komma i stillheten inför Gud, det kan ta lång tid. Det kan ta flera år. Men någon gång kommer en punkt där Gud säger, vänd tillbaka. Det finns nya uppdrag för dig. Det är aldrig för sent. Det kanske ser annorlunda ut. Det kanske är på ett annat sätt. Men Gud kommer ge dig ny kraft för nya uppdrag i en ny tid. Vänd tillbaka. Och den sista punkten där, minns att vi är många. Jag ska lämna kvar 7000, sa Gud till Elia. Han var inte ensam. Och det är ju inte vi heller. Vi får påminna varandra om att vi står tillsammans. Vi påminns om det när vi möts så här och firar gudstjänst. Och vi får påminna om det som Gud gör, som är gott och vackert i vår församling. I vår tid, där det på många sätt händer lite och det kanske det är torrt. Och det är motstånd och kamp, men det sker saker. Människor kommer till tro. Vi ser hur Gud rör vid människors liv. Vi ser att Gud rör vid våra liv. Och vi står tillsammans. Bredvid och intill får vi bygga Guds rike här uppe i kalla Norden, där vi är kallade att stå tillsammans. Vi behöver varandra. Så idag vill jag uppmuntra dig och vår församling med de här sakerna. Det är endast Gud som kan tända elden på ditt altare. Det är han som är på riktigt. Det är han som är värd att tillbe. Det är bara han som kan tända din eld. Och vi är kallade att fortsätta göra det som är gott, att göra det som är rätt, även när det är tufft. Och när vi är en kyrka och en profetröst i motvind, så är vi kallade att stå kvar. Och när missmodet vill få dig att krypa in i din grotta och ge upp, så får vi igen kliva ut i ljuset. Vi får ställa oss på den fasta klippan, säga som det är till Gud och ta emot hans läkande närvaro. Tänk om motståndets tid är då när nåden vill ta vid. Och så får vi styrkta vända åter och minnas att vi är inte ensamma. Vi står tillsammans. Vi får vara med och bygga någonting som är beständigt, som står kvar. För det Gud gör, det består. Amen. Ja, tack himmelske Fader att du är på riktigt. Och det är bara du som tänder elden i våra hjärtan och i våra liv. Och vi behöver dig, Gud. Vi behöver din läkande närvaro. Kom och berör våra liv och fyll oss med hopp och tro igen. Kom med din helande, läkande närvaro. I det som behöver läkas och behöver bli vidrört av dig. Och fyll oss med hopp för framtiden. Tack att mitt i det som är vår vardag, det som är vår vanliga kamp, där finns du med din nåd som vill vidröra våra liv. Amen.